Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Jag hoppas att ni alla mår superbra. Och jag vill börja det här avsnittet med att önska er en glad alla hjärtans dag. Och dagen till ära har jag bjudit in en helt fantastisk gäst som ni har efterfrågat länge. Och det är Carolina Österman. Välkommen hit Carolina, så kul att ha dig här.
Tack snälla, jättehärligt att få vara med.
Ja, och vi ska ju prata om själsliga relationer och kärlek idag. Det är ju verkligen ett ämne som du är mycket i och pratar om. Och det är liksom, när jag har frågat mina lyssnare, vem kan jag prata om tvillingsjälar och själsfränder och själsliga relationer med? Då är det Minerva som dyker upp hela tiden. Så det känns som att jag har hittat helt rätt person.
Ja, vad fint, tack. Och det känns som att jag hittar rätt också. Så tack snälla för att jag får.
Ja, vad kul. Men jag måste fråga, vad står Minerva för?
Den frågan var länge sedan jag fick. Vad härligt. När jag drog igång min andliga resa, när det var 2001, började jag snurra runt och undra vad meningen med livet var. I samma veva så började jag kanalisera. Gick en kanaliseringskurs. Och hade i och för sig haft liksom bara öppen ända som barnsben, men jag förstod inte det förrän när jag väl började intressera mig. Då förstod jag att jag hade varit öppen och känt saker än som barn. Och då var en av mina guider, då fick mig lära sig att ta ner namnet på alla guiderna. Så jag hade flera stycken, men sen så var det en speciellt som sa till mig att nu kommer jag finnas för dig här i den här tuffa, svåra tiden som du kommer gå igenom. Så tänkte jag, så här, men vadå tuff och svår tid? Det är väl liksom ingenting. Och mycket riktigt så fick jag smälla efter det. Och då var det Minerva, hette den guiden.
Nej!
Och sen så när jag väl skulle göra min hemsida några år senare, så tänkte jag, så här, men det måste ju heta Minerva. Men Minerva.se var upptaget, så då tänkte jag, men jag slänger på ett S. Jag vet inte var jag fick det ifrån, men den vägen är.
Ja, men har du fortfarande din guide kvar, eller har det blivit nya guider som har kommit in?
Ja, alltså då var det så spännande att ta reda på vilka är det som pratar. Nu bara babblas det hejvilt, så jag brukar sällan fråga vem det är, utan det är bara liksom, jag bara tar det som kommer och litar på att det är. Men absolut, jo, men jag har känt av min nerv också, så att absolut så.
Men vad spännande att du har känt av energier och haft den här andliga liksom förmågan sen du var liten utan att egentligen känna till det. Men vad var det som hände när allting började liksom kulminera för dig?
Jag tänker så här, det är så fint att alla har ju gått, så kanske man inte har vuxit upp i ett hem där det är så öppet och så där, liksom, att man inte, vi har alltid pratat väldigt mycket om det här hemma liksom, också. Men det som kulminerade det hela, det var faktiskt när jag började bli intresserad 2001, men sen så när jag, då fick jag min första dotter och då började jag liksom fundera över livet. Jag tänkte, men herregud, så jag blev helt plötsligt rädd för döden. Tänk om det hände mig någonting, då har inte hon och mamma. Tänk om det hände henne någonting. Alltså jag fick verkligen så här existentiell panik och ångest liksom. Jag tänkte, men gud, så då gick jag till ett medium för första gången. Och när hon då började berätta saker som inte hon kunde veta och sådär. Och tänkte jag, men gud, det här stämmer ju. Liksom, det här är någonting. Så när jag kom ut därifrån och kom ut och kände mig så här på nytt född. Det var så här som att, nej men gud, jag var helt plötsligt inte rädd. Liksom. Jag kände bara att livet hade fått sig en mening som jag hade saknat väldigt mycket. Jag kände mig rätt tom. Jag tyckte liksom att jag hade allt. Ett barn, liksom hus och man och barn. Eller fint jobb och allting. Så där. Men jag tyckte att någonting saknades. Så det var ju den själsliga biten. Jag behövde hitta hem.
Mm.
Alltså samma veva så var min mormor som inte finns längre, som också var väldigt medial. Hon gav mig en bok som heter Vi är inte ensamma av Margit Sandemo. Och den boken också, den började beskriva guider och sånt där. Och det var då jag bara, wow. Det var guider och hjälpare. Och då kan de hjälpa oss ifrån, det finns verkligen skyddsänglar. Och så, ja, det var jag helt tagen, så där började det.
Mm. Alltså nu har jag ju varit, vad ska man säga... Alltså mitt spirituella uppvaknande började också i en ganska mörk plats när jag fick ett väldigt nära möte med just döden. Att det var en väldigt nära familjevän som gick bort. Och det var verkligen första gången jag fick känna av en persons frånvaro från det fysiska livet. Och då hamnade jag i en väldigt mörk plats och har varit rädd för döden ända sedan dess. Och jag vet att du har pratat en del om att vi har egentligen ingenting att vara rädda om eller rädda för. Mm. Men för mig så är det så svårt att ta mig från den rädslan. Jag tror ju så himla mycket på sånt här, men jag själv ser ju inte riktigt andar eller som har inte utvecklats eller öppnat upp så pass mycket att jag kan verkligen, verkligen känna att det är verkligen mer efter det här fysiska livet. Jag vill tro på det rent. Ja, men jag tror på det, det är bara att jag kanske inte känner det 100%. För att jag har inte upplevt någonting som verkligen bekräftade för mig. Men vad var det liksom som hände hos dig när den här rädslan för döden, när det skiftade? Vad var det som hände inom dig som gjorde att du liksom kom över den rädslan?
Ja, men jag hade en nära vän till mig som hade tagit livet av sig bara ett år innan. Så att när det här mediet började berätta precis exakt vad vi hade gjort, hur hon såg ut. Och det var så detaljerat, det var så otroligt detaljerat. Så att jag kände bara att tårarna bara forsade såklart. Liksom. Men tänkte jag, hon kan ju inte veta det här. Och ändå så var jag liksom, tror att jag ändå trodde på något vis. Men jag hade nog inte bara öppnat den dörren. Så när hon väl sa de här sakerna tänkte jag, men gud, alltså, hon kan inte veta det här. Alltså, då lever vi alltså kvar. Liksom, eller vi lever vidare. Och det var så skönt, för någonstans där så kände jag liksom att även om även om jag skulle försvinna från min dotter eller hon skulle försvinna från mig, så är vi ändå connectade. Sen så var det en nära vän till mig som förlorade sin dotter. Hon var bara ett år, så plötsligt spädbarnsdöd. Jättetragiskt. Men då fick jag också genom henne, för hon är också väldigt andligt öppen, och fick jag genom henne också höra hur hon har tagit till sig sin dotter och hur hon pratade med henne. Och jag såg det på så nära håll. Och då blev det så här, för jag menar, klarar hon det? Vilken otrolig smärta. Det måste vara obeskrivligt. Och så, men hon pratade med mig, hon sa ju det här och det här var meningen. Och hon skulle gå över för att hon skulle lära mig det här. Och jag bara, wow. Alltså, och det var så skönt, det var så vackert att se att hon kunde hitta en mening med det. En högre mening. Och jag fick ju ryser. Men och där någonstans så hände någonting. Ja. Sen självklart i perioder om jag inte är 100% balanserad. Om jag stressar mycket eller inte känner att jag är mig själv. Då kan jag ibland bli väldigt rädd för att det ska hända om mina nära och kära någonting. Eller mig själv. Så det är inte 100% borta. Men det försvann. Men det var verkligen, jag gick ut från den här mediumet som bor, så var det bara liksom att jag kände att någonting hade liksom lättat från bröstet. Det var
gud vad skönt.
Att människor behöver ha någonting att tro på. Sen om det är liksom det här eller vad det, vi behöver ha någonting att hålla oss vid. Någonting högre eller större än oss själva liksom, för att hitta tilliten till livet och livsplan och så.
Ja, men verkligen. Och det handlar också mycket om för mig, som jag också har pratat med mina andliga vänner om och medium och sådär, så säger de alltid att hitta tillbaka till hjärtat, hitta tillbaka till kärleken, för det är så mycket starkare än rädslor och egot som spökar. Och så länge man hittar det lugnet och den kärleken, så brukar de här negativa känslorna försvinna. Men det kan vara ganska svårt när det är i mörka tider, helt enkelt, att hitta den känslan inom sig själv, helt enkelt.
Och vi blir bombarderade just nu med så mycket rädsla och liksom pandemin och allting. Och, ja, men, allt som cirkulerar just nu, det är svårt att hålla sig i hjärtat för många. Liksom. Och, där är jag så tacksam att min mamma alltid sa när jag var liten. Men, händer det, alltså, det som ska ske, det ska ske. Det sker liksom. Allting sker med mening. Kom ihåg det. Så hon liksom mantrar det där för mig. Så jag försöker mantra det för mina barn också. Att, liksom, för att jag försöker gå tillbaka till okej, men... men ska jag dö, men då dör jag. Jag försöker verkligen tänka så, men då dör jag. Då är det så. Då finns den, då hade inte jag kunnat valt bort det, utan då låg det på min livslinje. Liksom, min livsplan att så här, det var just på det här sättet, den här tidpunkten. Så brukar jag försöka tänka.
Ja, ja, men det, så brukar jag försöka. Jag försöker hitta liksom den kärnan inom mig själv. Att allting händer verkligen av en anledning. Och därav också relationerna och människorna vi träffar i livet. Och jag menar, jag är ju faktiskt uppvuxen med att titta på filmer där man alltid pratar om soulmates och twin flames är ett begrepp som har blivit väldigt så här stort och omtalat nu på sistone. Och karmiska relationer. Och för mig så har det varit väldigt svårt att liksom sålla bland dem. Men också att inse hur, alltså hur magnifika och hur viktiga de faktiskt är för vår utveckling. För att jag kan tycka att det har blivit lite mainstream det här med att find your soulmate eller we're soulmates, my soul sister. Alltså det är ju väldigt mycket sånt snack, så jag tycker det tar lite magin ifrån vad det faktiskt innebär. Men ja, och jag vet ju, eftersom jag har följt det ett tag, att du är ju lite så här småallergisk mot de här begreppen.
Men... det är bara för att jag ser att människor fastnar i romantiskt drömmande.
Exakt, och det var det jag tänkte. Jag har ju verkligen en romantiserad, eller hade innan jag började följa dig, en romantiserad bild av vad en tvillingsjäl exempelvis är. Jag tänker att det är liksom den högsta, starkaste kärleken. När man träffas så är det bara guld och gröna skogar. Men jag har ju förstått att det kommer ju med väldigt mycket prövningar bland annat. Ja, alltså det är väl lite där. Jag kanske, kan vi inte börja där lite med just tvillingsjälar? Det slängs ju omkring de här begreppen så himla mycket. Så jag vill ju verkligen förstå, vad är en tvillingsjäl egentligen? Alltså hur ser du det?
Så som jag ser det, så som jag får till mig varje gång jag kanaliserar när jag vill ha mer information om tvillingsjälar, så är det att vi har en enda tvillingsjäl. Och det finns, jag vet att det, hela min resa med själsliga relationer handlade, eller öppnades också dörren när jag läste en bok som heter Själsfränder av Rita Rogers, och hon pratar om att man var en enda själsfränder. Men hur mycket jag älskar den boken, så måste jag säga så här, att jag anser att hon har fel, för själsfränder har vi många, men jag tror att hon inte menar det till en själ, alltså twin flame igen. Men tvillingsjälen har vi bara en, och så som jag får till mig gång på gång, så jag är inte Gud så jag kan inte skriva i sten, men jag får till mig att vi möter vår tvillingsjäl i vårt sista jordeliv. Det är därför också som det är så otroligt, otroligt prövande. Mellan liven, alltså innan vi lever liksom vårt sista jordeliv, så har vi kontakt telepatiskt med vår tvillingsjäl. Och att vi har levt tidigare, men sen så separerades, och det sägs, sägnen sägs att vi separerades på Atlantis.
Just det.
Och tvillingsjälar, det är ju en väldigt stark kontakt. Man känner ju en själslig igenkänning. Det kan vara ett otroligt starkt möte. En del har inte så starkt, för att man kan rätt snabbt minna rädsla. Så det beror helt på hur pass öppen man är också när man möts. För känner man direkt att shit, liksom, det här, gud vad det här, den här personen berör mig, då kan man ju stänga av, och då blir det inte så magiskt. För båda två behöver ju vara och tycka, wow, vad härligt, jag vågar det här. Så det är därför som tvillingsjälar kan ha lite olika upplevelser, men det blir en direkt igenkänning, och det blir en stark liksom, väldigt stark känsla. Men tvillingsjälen, så som begreppet sägs, att det är vår andra halva av vår själ. Jag gillar inte att ta begreppet i att vi är halva, utan jag anser att vi är hela. Och, och jag brukar säga att tvillingsjälen är egentligen vi själva. Vi möter i den personen som är vår då twin flame, tvillingsjäl, den perfekta spegeln. Det finns ingen som kan spegla oss precis så starkt, så tydligt och så naket och ärligt som en tvillingsjäl. Och det är därför det är så jobbigt. För allting som vi har dolt, det blir synligt.
Ja.
Så att, Och vi får ingen som helst hjälp överhuvudtaget. Utan tvillingsjälen säger bara så här, jaha, men okej, så jag petade ditt sår. Det blev jobbigt. Ja, men gud vad bra. Men jobba med det så går jag hit så länge.
Oh, men
inte, såklart inte säga så i ord, men det är så. Nej, alltså, nej. Tvillingsjälen erbjuder ingen hjälp överhuvudtaget. Det är för att någonstans så vet själarna att vi måste möta det här själva. Oh. Och i och med att det sista, så att det sista gjorde livet så... Ju längre vi lär oss från varje liv efter liv efter liv efter liv efter liv. Och sen liksom när vi står där på randen och ska vara klara, då kommer ju alla sluttenterna. Och då möter vi liksom, vilken kan vara bäst? Där, den möter, återförenas man. Och då får man också liksom någonstans lära varandra också det man har lärt sig i, tidigare i det här livet. Men också i alla andra liv. Det som man har stött och blött med själsfränder och så vidare.
Mm.
Och så kommer man liksom tillbaka och möts och verkligen så här, får lyfta fram de här lärdomarna på bordet. Och är det så att man missat någon lärdom, då händer det att tvillingsjäl ibland går isär under en period, för att man måste kanske träffa en själsfrände då för att göra en
liksom,
plocka med sig en lärdom, att man inte var riktigt klar.
Just det. Men hur är det om det är så att man har sin tvilling, för det är inte säkert att man träffar sin tvillingsjäl i just det här livet, eller hur?
Nej, det beror ju på om det sista gjorde livet eller inte. Så som jag ser det, som jag tänker hela tiden, kan det verkligen vara så att man måste säga sitt sista gjorde livet? Jag får ner det varje gång jag kanaliserar. Men som sagt, jag är inte Gud, jag kan inte säga så att så här är det till 100%, men jag får till med det hela tiden.
Ja. Men kan det vara, är man liksom, är det då ödesbestämt att om man är i samma, om ens tvillingsjäl är i samma liv som en själv, är det då ödesbestämt att man ska till slut end up together?
Ja, att man ska träffas absolut. Och sen så finns det någon som inte riktigt klarar av att leva tillsammans. Men jag ser, alltså, jag ser så här, jag har väglet, som du säger, begreppet tvillingsjälar kom för några år. Det har blivit större de senaste åren. Yeah. Innan det var väldigt mycket själsfränder. Det är inte det att tvillingsjälar inte har funnits förut, men begreppet har liksom vuxit fram nu. Ja. Och de som jag har följt, vad kan det vara nu då? Kanske 7 år, 6 år, någonting sådär. 7 år kanske, ungefär, som jag aktivt har jobbat med tvillingsjälar. Så finns det de som har gått isär. Men vi har inte, jag brukar säga så här, vi har inte sett slutet än. Vi har inte sett när de sitter på ålderdomshemmet, hittar de tillbaka till varandra. Eller? jag har inget facit på det. Men jag ser att man kan aldrig släppa kontakten. Det går inte. Hur mycket man än försöker, så går det inte. Man liksom dras tillbaka och man saknar, man längtar. Till slut så liksom, är man långt ifrån varandra under en längre tid, så liksom måste man mötas. Sen kanske det inte funkar just då, så kanske man måste separera igen. En del funkar det på en gång. Det beror också på hur långt man har kommit och hur villig man är att jobba. Och hela tiden stå kvar i hjärtat, liksom, i sin sanning. Det är A och O. Egot kan inte vara med på den här resan, och det är därför det är så tufft.
Just det. Men då måste man ändå vara ganska... Men jag tänker att man behöver vara ganska andlig då för att kunna möta sin tvillingsjäl. Alltså man måste ju vara ganska liksom, vad ska man säga, lång gången på sin resa som du säger. Men jag är också väldigt svårt att använda just olika begrepp som starseed och tvillingsjäl och sådär. Jag är lite aktsam när det gäller det.
Men, det är jag med.
Ja. men jag tänker... Till exempel då med min kille då. Alltså han är ju inte så där liksom andlig utåt sett. Så att säg då, ponera om vi skulle vara då tvillingsjälar. Behöver han också vara liksom medialt uppkopplad? Måste han också förstå det här med ego och med själen och kärlek och sådär? Alltså behöver man vara på den nivån av den förståelsen?
Någonstans. Så det som jag sett med tvillingsjälar, det är att... den ena kan vara aktivt, vara väldigt utåt, öppet, liksom andlig. Medan den andra inte behöver vara det, men kunskapen finns ändå. Men den personen kanske inte är här för att leva ett väldigt aktivt, andligt liv.
Just det.
Men kunskapen finns i själen, så att det kan komma otroligt mycket kloka ord. Väldigt liksom, det behöver absolut inte vara någon aktiv andlighet. Mm. Men man är på samma nivå, det är först då man sammansmälter, så att man kan vara lite så här, men i och med att man är samma själ som det sägs, så liksom, det är därför det är så viktigt att man är sann, för annars kan man liksom inte smälta ihop liksom. Om man är man inte sann, då finns det ingen matchning liksom. Så att, och det är när man möts på det spirituella planet och sammansmältningen sker också, Och så det är därför det är stökigt. Det är egot med hela tiden. Då kan det liksom bli någon sammansmältning. Liksom, så. Men jag håller med dig. Jag är väldigt så här. De här begreppen står mig lite grann upp i halsen. Samtidigt så. Varenda gång jag försöker lägga det ifrån mig. Så när jag vägleder människor och säger så här, men alltså, gud, men det här är ju sån energi. Alltså, jag kan liksom inte, jag kommer tillbaka hela tiden. Och ja. Bara, men det här är en klockren själsfrände. För det där är liksom, det är rätt lätt och härligt. Och speglingar och utmaningar, absolut. Men det är lugnare energi. Ja. Jag ser direkt liksom, så kan jag säga, ja det där är en karmis. Och det där är ju, alltså så här, så att, jag kan liksom inte sudda bort begreppen heller. Jag försöker ibland. Men, nej, men det är bara för att det blir så romantiskt drömmande. Vi, liksom, vi tjejer är ju. Vi fick ju liksom läsa om prins. Man skulle vara prinsessan och prinsen kommer exakt. Där. Och,
ja.
Och för killar. Liksom, små killar. Så man liksom, någonstans så blev det här. The one, jag ska hitta min prinsessa. Liksom,
exakt.
Och det, där är det så. Vi kan inte fara iväg i romantiskt drömmande. När vi har träffat vår tvillingsjäl. Det går inte. Mm. För att då är egot också med och inte är nöjd, inte här och nu, inte tar det för vad det är, utan man måste drömma, måste vara där borta och skapa en fantasibild.
Just det. För
där får man oftast bli besviken när man träffar sin
kvinna. Ja, exakt.
Det är inte så romantiskt alla gånger, utan det är mer väldigt mycket fokus på djup kärlek och vänskap. Det är passionerade, det är sexuella, det är, romantiska behöver absolut verkligen inte alltid finnas där. Jag hör oftare, det behöver inte vara helt borta, men det är mera den djupa kärleken, den otroligt djupa kärleken, den enorma vänskapen. Och sen utmaningarna såklart. Men så att det är så lätt att man ska tro att det ska vara så himla passionerat och eldigt och romantiskt och
exakt, det är den bilden jag hade innan.
Ja.
Men det är ofta så det visas i filmer ju. Alltså det är där man får liksom sin information ifrån, från filmer, böcker, tidningar och så vidare.
Ja. Självsvänder är lite mer.
Vad sa du, självsvänder?
Självsvänder är lite mer så. Det är mer, oftast mer romantiskt. Om det inte är så att man kan ha självsvänder som är sin bästa vän eller sitt barn eller sådär. Så det behöver inte alltid komma i form av kärleksrelation, men det gör tvillingar.
Exakt. Men själsfränder, som du sa, det behöver inte vara just en kärleksrelation. Men det har ingenting egentligen att göra med ålder heller. Alltså jag kan vara 80 och ha en själsfrände som är 5. Liksom. Det spelar ingen roll.
Ja.
Okay.
Nej, absolut. Det är så. Det spelar ingen roll. Och vi kan ha, det är också en siffra som jag får till mig gång på gång på gång, att vi har 144 stycken själsfränder.
Det var många.
Men vi träffar inte alla såklart i det här jubilivet.
Nej.
Men liv efter liv efter liv, som det sägs, som när vi separerades med vår tvillingsjäl på Atlantis, som det sägs, så återföddes vi in i våra själsfamiljer, och det är själsfränderna. Så det är därför det också är mera, men känna där är du igen, liksom, själsfränderna känns otroligt familjärt, det är så otroligt tryggt, liksom. Tvillingsjälen har ju liksom varit där telepatiskt och liksom så, men det blir också en igenkänning, det blir nästan ännu mer så här, där är du. Det här med
själsfrånden.
Ja.
Ja. Men kan man ha, för jag känner ju, alltså jag älskar djur så mycket. Och jag har ju en hund som jag känner att vi har ett sånt starkt själsligt band. Kan man ha ett djur som soulmate eller själsfrånden?
Det är helt övertygad om. Det är helt övertygad om. Ja, det tror jag absolut. Att man har mötts förut och man har den speciella själsliga bandet. Absolut.
Ja, exakt. Ja, vad mysigt. Men vad, okej, om vi skulle gå in lite mer på själsfränder då. Man kan ha 144 stycken. Men okej, vänta, vi måste nog backa lite till Atlantis. För jag älskar ju att läsa om Atlantis och jag är jättefascinerad av det. Var det någon speciell anledning, eller har du fått till dig varför just liksom den här delningen eller separationen skedde under Atlantis?
Det dras väldigt mycket paralleller med Adam och Eva och liksom det här med, jag menar, ego, kärlek, ego just rädsla. Kärlek och rädsla, och den liksom att då falla för frestelsen, att tappa sig själv, att tappa sitt, liksom, sitt fokus, sitt fäste och falla för liksom egot.
Just det.
Det sägs att det var, att det är, alltså, av samma anledning att vi behövde gå tillbaka sen och hitta vårt ursprung, och det är den resan vi gör hela vägen tills vi träffar vår tvillingsjäl.
Okej.
Okay. Och då ska vi liksom ha liksom jobbat så pass mycket med ego. Sen så är det så här, vi lever ju här på jorden. Vi är tvungna att ha ett ego. Liksom. Så är det ju.
Yeah.
Och ego kan oftast bli som ett skällsord. Liksom. Men om man säger så här, att leva i total kärlek, i villkorslös kärlek. Och kunna vara helt i nuet och kunna vara helt sann mot sig själv.
Mm. Just det.
Så.
När det kommer till själsfamilj då, är det då att man, alltså vad innebär det mer konkret? För att en tvillingsjäl är ju en själ som har delats i två. Hur är det liksom med själsfränder? Är det att själen har liksom delats flera gånger, eller är man liksom från samma kärna eller liksom energi?
Man är från samma kärna. Så, ah. så ser jag det. Och säg då, om man då ska prata, man kanske kommer från samma stjärna eller vad det nu må vara liksom. Så är det, och där kan vi vara otroligt många, och vi känner alltid när vi träffar en själsfrände, så drar det igång väldigt mycket våra livsprocesser. Yeah. Väldigt mycket. Vi kan få sån här väldig inspiration att liksom börja hitta vår väg. Så. För sen när man träffar en tvillingsjäl så har man oftast något gemensamt mission. Men det är för att man har hittat det innan, och sen så blir det liksom någonstans förverkligas det ännu starkare. Sen kan man kan ju leva sin life mission ändå i andra liv när man inte träffar en tvillingsjäl. Men det blir så starkt och man hittar någon slags gemensamt mission. Även om man kan jobba i helt olika branscher, så har man ett liksom gemensamt.
Hur är det för din del? Har du träffat din tvillingsjäl?
Ja, jag har honom i mitt liv. Så att jag vet vad den här resan innebär. Mm. Alltså, det är lite lurigt. För man kan inte nog med att det finns liksom begreppet tvillingsjäl. Det finns också falsk tvillingsjäl och hjälpande tvillingsjäl. Och här kan det vara. Man träffar oftast en falsk eller hjälpande tvillingsjäl innan man träffar sin äkta tvillingsjäl. Och det här nu blir väldigt så avancerat. Men det är personer som också är på sin tvillingsjälsresa. Som är här för att träffa sin tvillingsjäl. Men man är inte varandras tvillingsjäl. Man kickar igång den här processen. Man möter den här personen. För att de är så otroligt lika den äkta tvillingsjälen. Så att det är för att man ska få övas lite grann. Man övas med själsränderna. Och sen så övas man med falsk och hjälpande. Och sen möter man sin äkta.
Hjälpande. Det är skillnad på hjälpande och falsk tvillingsjäl.
Ja. Falsk tvillingsjäl är ofta en som stormar in väldigt snabbt i ens liv. Kastar runt hela. Är som att man blir helt. Det är som att. Fastnar lite. Hoppas inte det är jag som fastnar här. Nej.
Alltså du, så fort vi började liksom komma in lite mer på det här. Så det, alltså det är alltid så här när jag pratar med väldigt mediala andliga personer. Då är det alltid problem med tekniken. Alltså det slår aldrig fel.
Den falska kommer in så otroligt snabbt. Alltså det är verkligen. Det blir en otroligt stark attraktion, och det är för att det finns en lärdom, man måste liksom, man får inte missa varandra, då blir en stark attraktion, och hela ens världsbild bara kastas om. Så det är, jag brukar säga att det är ungefär som att kastas in i centrifugen, åka runt där fort som fasiken, kastas ut igen, och sen när man blir utkastad så undrar man vad sjutton hände.
Just det.
Liksom, vad, alltså, så som jag har levt, det funkar inte, men vänta nu, vad är det här? Medan en hjälpande kan komma in, och kan man ha en relation med en hjälpande under en längre tid. Den stannar oftast lite längre. Så det är verkligen så här övning. Men liksom, det är som att det är katalysatorn med den falska. Alltså, så den hjälpande är liksom en lite längre process.
Okej.
Okay. Men det är väldigt den äkta tvillingsjälen.
Ja, okej. Men är det då, som du säger, man ska liksom värma upp sig inför den riktiga relationen, helt enkelt?
Ja, det är bara för att man behöver vara så klar som möjligt för att det ska synka. Ju mer klar man är, sen blir man aldrig klar. Men vi lämnar jord och liv. Alltså, så är det ju. Det är en hela tiden resa. Men ju mer klar vi är, desto bättre, desto skönare och mer harmoniskt blir det.
Exakt.
Men det är så typiskt när tvillingsjälar, man tycker så, men nu har jag honom. Men gud, nu känns det bra. Och nu, gud, ska gifta oss kanske. Man går inte och fabricerar. Då händer det också. Men så fort man liksom, det är hela tiden man måste liksom vara i nu. Man måste vara här. Och bara vara liksom i det som är. Och eller lika som man kommer att rädsla. Nej, då direkt, då måste tvillingsjälen direkt spegeln och sådär. Så att verkligen lära sig att följa med flödet.
Just
det. Och det är jätteviktigt också att hitta sin life mission också. För att det kommer trycka på så pass mycket när man träffar sin tvillingsjäl också.
När det kommer till att vara i sin, ja men, sann mot sig själv, så det är väl då man först kan attrahera in en person som vibrerar och synkar med en energimässigt. Men är det när man inte är sann mot sig själv som man attraherar in, ja men, dåliga personer för en själv?
Karmiska relationer.
Ja. Okej, okay. Där kommer karmiska relationer in. Okay.
När man är rätt lost i livet, om man säger så. När man liksom har tappat fotfästet helt. Liksom, sladdat av sin motorväg och hamnat i diket. Liksom, och man inte lever sin sanning. Det kan inte kommit liksom... utan man bara är på en, man vibrerar inte sin högsta energi helt enkelt.
Exakt.
Då möter man en karmisk relation. Och karmisk relation, det är verkligen prövande. Det blir oftast en jättestark attraktion. Otroligt stark attraktion. Och det är för att det finns så mycket lärdomar. För karmiska är någonstans vi verkligen lär oss också. Alltså alla, så här, alla relationer lär vi oss mycket av. Det är, så är det vänskap eller vad det nu må vara också. Men just för att man inte ska missa lärdomen så är det väldigt stark attraktion. Och men sen så blir det väldigt lätt den här maktkampen. Pajkastning, men du gjorde, ja men du då? Det kan vara rätt hårt. Det är inte så supportande, det är inte så upplyftande. Men det är det med själsrummet. Det är det med tvillingsjälar. Även om det är så här, men gud vad härligt för dig. Ja men jobba med det så går jag. Man får inte den biten, det kan låta hårt. Men både själsvänner och tvillingsjälar är upplyftande, stöttande. Liksom varma energier på så vis. Medan karmiska är det liksom, det är hårt. Det är rätt, man kan vara elaka mot varandra. Liksom, så.
Mm. Men kan det vara så? För att...
Stormigt. Destruktivt stormigt om jag säger så.
Destruktivt stormigt, ja. Men kan det inte vara... Alltså... För kan man ärva karmiska relationer från sina föräldrar? Jag vet inte om det är där, if that makes sense. Men alltså jag tänker, man pratar mycket om så här att hela och läka ancestral wounds och sådana grejer som liksom kommer nerärvt. Men har det någonting med karmiska relationer att göra? Eller det är liksom två skilda saker?
Där skulle jag säga att man har något slags, alltså man ärver ett slags beteendemönster. Som en viss typ av energi, så skulle jag säga. Vi möter ju alltid de personer som vi behöver möta för att läka, som ger oss de prövningar som vi behöver för att bli hela. Det som jag ser med karmiska relationer, det är att man petar väldigt mycket i, man petar på de små barnen helt enkelt. Så det är de här femåringen som bara, men du då, du gjorde. Och så här, liksom det är väldigt mycket aktiverat i de små barnen inom oss.
Just väldigt det. Ja. För man pratar ju jättemycket om det också, att vi ska läka vårt inre barn. Men varför är det sånt stort fokus på just det? För jag tänker liksom trauman och jobbiga saker händer ju när man är vuxen också. Borde man liksom inte ta hand om sin inre vuxen, eller vad man ska säga?
Absolut. Där brukar jag säga så här att de prövningar som vi får i vuxen ålder kan vi alltid härleda bakåt. Jag jobbar med knuten och kärnan på det som är deras grundproblem. Det kommer väldigt snabbt, efter typ 1-2 minuter bara kommer det till mig. Och sen så kan man se det temat i resten av livet om man inte har dealat med lilla flickan eller pojken där. Så liksom det blir som en spiral. Så det blir som en snöboll som bara blir större och större, större. Så de prövningarna man får som vuxen, så som jag ser på det i alla fall, härleder väldigt mycket till det vi inte har mött och kramat om och liksom läkt från barndomen. Så att livet kommer ju alltid och smeker på kinden och säger liksom att du behöver titta på den här biten. Titta på det här nu. Så gör vi kanske inte det. Och så smeker det lite hårdare och smeker hårdare. Och sen slutar bara... Då kommer den här käftsmällen som då kan vi tycka att vi får riktig prövning och liksom mår riktigt dåligt. Men att man kan se att det här leder tillbaks. Att till slut så får det lilla barnet nog. Liksom. Det här käftsmällen är egentligen det lilla barnet som skriker och skriker och skriker. Och när ett barn som man ignorerar som bara skriker, som man inte är, den skriker ännu högre. Till slut får den dra i liksom... året och kläderna liksom, för att vilja uppmärksamhet och banka och slå på den. Mm. Och så skulle jag säga att det har med det att göra.
Har du något liksom bra tips eller något sånt, eller hur du jobbar med ditt inre barn?
Starta dagen brukar jag säga, det är A och O. Ja. Verkligen, det är så himla viktigt. Och där tycker jag själv att det är härligt att bara liksom direkt när jag vaknar och slår upp ögonen För då är själen så närvarande. Då har jag liksom inte mindet hunnit kommit igång. Liksom. Så innan jag tar telefonen och liksom bara känner in 2 sekunder. Okej, men hur mår jag idag? Vad vaknar jag till för dag? Och sen så försöker jag härleda det tillbaka till. Är jag ledsen? Vaknar jag som är ledsen? Men då försöker jag se det lilla barnet som är ledsen. Och försöker se och känna in åldern. Och så bara tänka att jag bara säger god morgon. Liksom. Det är du och jag. Ja, men sådär. Var en liten, och det behöver inte ta många minuter. Mm. Heller totalt 10 minuter eller bara 5 minuter om man bara har det än inte alls. För att vi som du säger, för varje dag vi inte är här inne så är vi mycket, det är mycket lättare att vi snubblar av vår väg. Liksom.
Precis.
Och vi hör inte riktigt heller då.
Nej. Alltså vår det är verkligen en disconnect till slut.
Ja, det blir
och
verkligen.
Och så bara blir man, alltså jag bara tar lite från min egna erfarenhet. När jag inte prioriterar mig själv och mitt välmående, då blir det ofta att ganska så snabbt så hamnar jag i, alltså att jag blir så himla trött och utmattad och liksom ganska ångestfylld och liksom lätt att ta på mig andras intryck och sådär. Så att jag märker verkligen en jätteskillnad på när jag väl checkar in och när jag inte gör det. Men det är så konstigt att man ändå inte väljer att prioritera det, precis som att man går och borstar tänderna varje dag. Det är ju någonting som man bara gör, för att det liksom är så, det är som en rutin som sitter liksom in i ryggmärgen. Men att checka in med sig själv är ju någonting som man också bör. Liksom det bör ju vara lika naturligt, tycker jag. Men jag tänkte fråga dig.
Men så är det ofta, vi vet ju ofta vad vi behöver göra. Så där tycker jag ofta att det här med oss människor, vi vet vad vi behöver, men det är inte alltid säkert att vi gör det.
Exakt, och ofta så är det ju, de gångerna jag undviker så är det ofta när jag känner att det kanske är lite jobbigt.
Jag tänkte precis säga det, för när först motstånd till, det är precis där vi verkligen behöver vara också.
Exakt.
Men visst, jag kan absolut hålla med. Det är många dagar där jag inte känner för det överhuvudtaget. Ja. Det finns absolut gånger där jag missar. Liksom, sådär. Men som du säger, man känner det direkt att man inte mår bra. Mm. Jag känner det direkt. Jag kommer helt ur fas. Liksom. Mm. Jag är mycket mer, precis som du säger, känslig. Jag brukar likna det med att vi föds in i vårt slott med 100 vackra rum. Och så springer vi runt där liksom, och leker och busar. Men sen så är en vacker dag så händer någonting utanför. Och känner att här, det var inte tryggt att vara kvar här. Jag måste ut och kolla vad det som händer. Och så går vi ut där. Och då känner vi att men okej, det här var inte tryggt. Och då har vi lämnat slottet med dörrar och fönster på vid gavel.
Exakt.
Och då, är det bara, då kommer ju alla negativa känslor. Det är som tjuvarna kom in och länsar. Det är alla precis. Negativa känslor. De är inte längre hemma. Vi är här ute. Så därför måste vi tillbaka in igen. Ju längre tid vi är där ute, desto mer länsas det. Liksom, desto mer.
Exakt. Det är så sant. Gud, vilken bra liknelse. Så ska jag verkligen börja tänka nu.
Ja, alltså men det, säga det, att man får tillbaka in och tända ljusen och stänga dörrar. Ja, exakt.
Men jag tänkte fråga dig, när du sa det här, när du liksom kopplar upp dig mot andra människor, så känner du liksom inom någon minut bara vad det är liksom energimässigt som behövs liksom jobbas med, eller vad det är som händer. Hur får du till det? Liksom informationen, är det att du ser bilder, eller liksom känner du det, eller alltså, vad är det som händer inom dig och liksom processen när du så att säga kanaliserar?
Mm. Det starkaste som jag har, det är känslan. Jag är otroligt känslig. Liksom, så att känslorna är det som talar till mig först. Och sen så kan jag höra. Ibland kan jag höra bara så mamma, och så kan jag bara känna en känsla. Och sen så kan det komma som en liten flashbild. Men jag är mycket mer på känslan först, hörseln sen och synen sen. Så att jag har till exempel aldrig sett en ande. Men jag ser den här inne.
Ah, okej.
Okay. Och jag kan känna den. Jag kan känna den i rummet till exempel. Så här. Mm. Men jag har aldrig sett någon stå. Liksom. Så jag kan förnimma. Men då är det som att jag ser den här inne. Så,
ja.
Så det är så olika hur vi är. Så det är det första som kommer till mig. Jag ber också alltid innan jag pratar. Så ber jag om att få till mig knuten och kärnan. Och då går det så här blixtsnabbt. För att annars kan man sitta och snicksnacka det. Länge och liksom väder och vind och vilja veta framtid och säga jag vill hellre hjälpa mina klienter inte prata framtid egentligen, utan jag vill hjälpa dem att lösa knutarna för att sen kunna förstå varför man hamnar i det man gör, och speciellt när det handlar om själsliga relationer, för det är där vi blir testade i relationer överlag. Speciellt behöver jag som vägledare få informationen för att kunna se, men okej, men vänta, det är det här mönstret, det här händer dig, jag får till mig att du var 3 år, händer det här, eller jag får en känsla av det här och det här. Så det är jätteviktigt, anser jag. Det finns ju många terapiformer där man inte går tillbaka och tittar alls överhuvudtaget. Men jag känner att det ger så otroligt mycket när man kan få de svaren. För det är ungefär som man kan må bra av och liksom gå tillbaka och göra regressionsterapi om man har en väldigt kraftig fobi för någonting. Man går tillbaka och återupplever, för har man återupplevt det, då får man känna att det är ett cellminne och då släpper det. Det är samma sak här, man behöver liksom bara, det handlar inte om att älta barndomen, utan det handlar bara om att gå tillbaka där i 2 minuter kanske. Och sen komma tillbaka, då har du släppt någonting här. Mm. Då förstår man på ett annat sätt.
Exakt. På tal om regressionsterapi, nu när jag tänker efter, när det kom just till liksom det här med själen och tvillingsjäl. Nu vet inte jag, som sagt, jag är väldigt ifrågasättande allting som jag upplever. Men när jag var och gjorde den här, det var också precis på morgonen, så jag var väl liksom lite aktiverad eller någonting. Men jag gjorde en tidigare livregression och ja, den var guidad. Och helt plötsligt så liksom under hon som guidade, hon sa ja, men vi skulle gå in i någon trädgård och sen så skulle vi liksom gå till någon dörr och sådär. Men då bara tar liksom mitt medvetande över och skjutsar upp mig någonstans i rymden. Ja, det var det kändes som i alla fall. Det kändes som att jag flöt omkring i liksom ett totalt mörker. Men samtidigt så började jag liksom se att det var små ljus, typ små stjärnor som började liksom tändas och glittra runt omkring mig. Och så bara kände jag att jag flyter och jag bara, men vad fan händer? Vad är jag någonstans? Och jag bara, okej, men så tittar jag ner på min kropp och ser att jag har liksom ingen fysisk kropp längre, utan jag är liksom ett enda långt ljussken nästan. Wow. Och det hände ju jättemycket i den här regressionen där jag bland annat tror att jag träffade min tvillingsjäl fast i ett annat liv. Och han dog då i det här livet. Oh. Och när jag var i den här liksom själsliga formen, så var det att när jag flöt omkring så var det som att jag såg den andra själen. Alltså som också ett ljussken. Och helt plötsligt så hamnar jag liksom i 3D-person och ser liksom hur de här två ljusen kommer samman och blir ett. Och jag har fortfarande jättesvårt att förstå vad det var som hände och om jag bara har hittat på det här scenariot. Fast det kändes så starkt och jag grät i floder, för det var så himla, alltså stark upplevelse. Och jag har alltid funderat på, men var det att jag såg mig själv som liksom själen och att jag såg min tvillingsjäl som själ och liksom hur vi förenades. Det var ett sånt.
Det är precis. Ja.
För det hände efter, ja, det hör till också att när det var liksom senare i regressionen som jag dog i ett annat liv då och flöt upp i den här liksom själsliga formen. Och det var då liksom vi blev samman till ett. Alltså gud, det är väldigt svårt att förklara det här. Det är så svårt att förklara.
Nej, men jag är med dig.
Ja, du är med mig, vad bra. Men jag vet liksom inte, det var så starkt. Och jag tänker ofta på det minnet. Och liksom så här, var det min tvilling själv? För det kändes, jag har aldrig liksom känt den längtan efter att tillhöra en annan liksom varelse. Men hur ser du, alltså kan du se själen? Eller hur upplever du liksom själen? Eller om du ens gör det?
Oj, vilken fin fråga. Jag vill bara lägga till på din regression. Att det var så tydligt att du liksom lämnade din fysiska form. Gick upp i ditt andliga jag, ditt sanna jag, ditt andliga jag. Och det låter absolut som att du fick möta att det blev någon slags sammansmältning på ett sånt plan.
Jag
behövde nog få se det och få känna det för att öppna någon dörr, tror jag, till här och nu.
Exakt.
Själen, jag ser inte själen, tror jag inte. Jag har aldrig, jag har aldrig fått den här frågan. Det var väldigt spännande. Nej, jag skulle säga så här, att jag kan förnimma en persons själ för att jag känner att det är som att när en person är helt 100% sann och är i kontakt med sin själ, då är det nästan som att jag hör en ton. Liksom. Det är som att det slår an. Liksom. Det är väldigt känsligt för när människor inte är sanna, inte talar. De kanske tror att de är sanna. Alltså så, absolut. Det behöver liksom inte vara att de står och ljuger. Men jag kan direkt höra att nej, men nu måste du tillbaka till dig. Liksom. Det här, det är inte du som pratar. Det här är ditt mind som pratar, det är inte själv som pratar. Det blir någon slags resonans, det blir någon ton. Det är som att någonting slår an. Liksom. Då känner jag att det är själen.
Gud vad intressant.
Det blir någon känsla av äkthet på något vis. Ja, det är svårt att förklara.
Ja.
Men
ja, det är svårt att förklara de här grejerna, men alltså det är alltid kul att lyfta liksom de här liksom funderingarna som man ändå har och få höra andra människors tolkningar på det och hur de upplever det. För att alltså det här med att du är känslig för liksom frekvenser och energier, alltså hur upplever du äkta kärlek? För att jag kan tänka mig, för om jag bara tänker på mig själv, så när jag har varit i en relation med någon och jag har föreställt mig att jag älskar den här personen, men nu när jag tänker på det i efterhand så var det så här, nej men det var inte kärlek, jag trodde att det var det men det var det inte. Får du liksom ofta kunder som kommer till dig och är uppe i det här liksom kärleksmolnet, men känner du direkt att det här är inte äkta kärlek?
Ja, absolut, jag kan känna och höra om det är smärtkroppen och egot som är kopplat, om det är något sår som pratar. Ju mer, jag brukar säga så här, ju mer man obsessar över någon, desto mer är säkert är det att det är ett sår som pratar. När det blir ett beroende och liksom en slags obsession. Verkligen så här, liksom. Man måste bara ha den personen. Man kan inte tänka på annat. Då kan det vara väldigt ofta ett sår som pratar. Liksom, någon slags övergivet sår eller någonting sånt där som gör att man vill liksom hålla fast. Så. Men jag skulle säga så här, ja, äkta kärlek, den känns. Jag tänker så här, men hur många människor vet? Alltså, att tro att man har älskat. Jag tror att vi många gånger tänker känslor.
Ja.
Men vi känner inte känslor, vi tänker känslor. Men riktig äkta kärlek, den expanderar ju verkligen hjärtat. Alltså det känns i hjärtat. Och jag kunde ha haft parsamtal som jag har ibland. Kunna känna när det funnits riktig kärlek. Och det blir så starkt så att då kan inte jag hålla borta tårarna. Alltså då sitter jag där med tårarna väljer upp. Men det är så fina. Oh. det verkligen känns i hela rummet. Och man kan liksom känna connection. Hur båda två verkligen är i hjärtat. Flowa. För att verkligen ska vara kärlek. Så behöver vi båda två ha ett öppet hjärta. Och vara i sitt hjärta. En i mindet och en i hjärtat. Då åker man ju så här. Det blir liksom inte kärlek. Men vem vet om man har älskat. Den är jättesvår.
Oh.
Den är verkligen
Ja, verkligen. Men jag tänker också på det här med tänkandet och kännandet. Då kommer vi lite in på det här med maskulint och feminint. För att det maskulina är väl mycket mer i huvudet, i liksom det logiska i tänkandet, och det feminina är väl mer i hjärtat. Så är det inte vanligt att det brukar vara så i en relation? Att det är liksom en är mer i det tänkande och en är mer i känslorna?
Absolut. Det kan vara väldigt mycket där man brukar, där den feminina är mycket mera i hjärtat och den maskulina är mer i mindet. Men det har inte med kön att göra. Det kan vara en kvinna som är väldigt maskulin och en man som är väldigt feminin. Men absolut, det ser jag väldigt ofta. Det är därför det är så viktigt att båda två, för att få en riktigt kärleksfull relation, en sann relation, så skulle jag säga att det krävs verkligen båda två vågar vara sårbara. Båda två vågar plocka fram sitt lilla ledsna barn eller bara visa sig sårbar till varandra. Det är först där som det verkligen kan hända någonting, för det är där mötet kan ske. Verkligen.
Ja, exakt. Exakt. Jag frågade på min Instagram om det var några frågor. Han trillade in en hel del såklart. Som sagt, alla vill ju träffa och höra dig prata om det här. Men jag fick ju några som jag tyckte var lite intressant, som jag tänkte att vi kanske kan gå in lite på. Och den ena var då, om man har träffat sin själsfrände eller tvillingsjäl och den personen sen dör, hur kan man gå vidare från det? För att man jämför ju alla andra med just den personen.
Beklagar för den som har varit med om det. Den är svår. Den är svår. Även om man, det behöver inte vara att den personen har lämnat jordelivet. Jag har en del klienter som kan ha träffat en själslig partner och kanske är i en relation med en som inte är själslig. Och sen försöker gå vidare, även i om personen lever. Det är svårt, för om man öppnat dörren till det själsliga så är det jättesvårt. Men jag skulle säga så här, för det första så tror jag, för att överleva en sån sak så Att påminna sig själv om att den personen är med. Att den kärleken inte dör bara för att den har lämnat den fysiska jorden. Men att jag brukar också säga så här, det som kan vara en tröst är att jag har sett att när man har börjat träffa själsliga partners så fortsätter man möta själsliga partners. Det är inte så att man backar tillbaka sen och får en karmisk eller något så här, utan livet fortsätter ge vackra möten. Men det är klart att det är svårt att repa sig, liksom, att inte ge sig in någonting för tidigt.
Exakt.
Men att själsliga relationer fortsätter att komma. Ja, så skulle jag säga.
Det är ju skönt.
Ja, men man också titta på tilliten till livet också. Att det finns en plan, att det finns någonting vackert som kommer till en. Och någonting som brukar någonting, en ny dörr öppnas också.
Ja, så bra. Men det var en annan fråga som också knöt lite an till det här. Men innan, jag tänkte bara fråga det här. Kan det, som du, alltså, så att man kan inte börja träffa liksom en själsfränd och liksom påbörja en relation med en själsfränd och sen så helt plötsligt få en karmisk relation. De liksom blandas inte upp på det sättet då?
Nej, det är inte så som jag har sett i alla fall. Man har en karmisk relation som är en slags startskott. Liksom. Och sen så möter man en själsfrände. Det skulle vara om man tappar bort sig totalt. Alltså totalt börjar leva destruktivt och tappar sin väg. Tappar sitt själsliga påfyllande. Då kanske man kan göra det. Men jag har faktiskt inte varit med om att jag har sett det. I alla fall. Utan det brukar vara att man stiger.
Åh, vad skönt. Ja. Så är det då vanligare att man upplever karmiska relationer när man är lite yngre helt enkelt?
Det kan det vara absolut, men jag har också sett äldre personer också. Mm. Men de kanske inte är här på en jätteandlig resa. Ja, så kan det vara. För annars är man en väldigt gammal själ, då kan, absolut träffar man karmiska relationer. Men då kan man träffa dem tidigare oftast. Ja. Så kan det vara. Jag skulle säga så här, det är inte alla som är här för att leva väldigt, väldigt öppet och själsligt. Men ju längre man kommer... då behöver man testas med en karmisk och sen så kommer de själsliga relationerna. Mm. Det finns absolut de som har gått igenom hela livet och inte mött en själsfrände, men det är väldigt sällan. Eller så är det för att alla kommer till mig som träffat en själsfrände.
Som öppen portal. Jag måste bara fråga, för den här frågan har liksom varit i mitt huvud sen vi pratade om det från första början, och det var ju det här med att du sa: när man möter sin tvillingsjäl så är det i det sista jordelivet. Och eftersom du har träffat din tvillingsjäl så är du då i ditt sista jordeliv.
Ja, den där är jag svår att greppa själv. Jag får ju till med det här varenda gång jag kanaliserar. Men jag tänker så här, men kan det verkligen vara så? Okay, ja. Alltså, jag kämpar med den när det gäller mig själv.
Ja.
Det gör jag. Jag kan se det med andra. För att är man här på sin tvillingsjälsresa så är man... Jag hör direkt när jag börjar prata med en person om de är i sista jordlivet eller kanske precis livet innan eller någonting. När man är en så otroligt gammal själ och man har varit med om sig, men man hör, det känns liksom så. Så då kan jag förstå det med andra. Jag har väldigt svårt att ta till det med mig själv. Jättesvårt.
Ja, jag vet, det var så här, alltså det är ju en jättekänslig fråga. Jag tänkte bara, ska jag fråga eller ska jag inte?
Men, ja, nej, men det gör ingenting.
Det är liksom så här att, du får bara säga om det blir för liksom känslig. För att,
absolut,
vi är ju fortfarande absolut människor i grund och botten med känslor.
Liksom. Ja, vi är ju det. Och det vill vara väldigt mycket här och nu ändå. Men varje gång jag säger det till någon annan. Men du träffar din tvilling själv och du är här i det sista jordelivet. Kan jag säga så? Vet jag det? Och då sätter jag mig igen och kanaliserar frågor. Så bara, jo, men man möter sig till det. Men vad fan? Det är jättesvårt att applicera på det här. Absolut.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Ja.
Och då kan jag bli lite rädd också. Vi pratar om det här med rädd för döden. Även om det är tufft att vara här på jorden. Men ska jag aldrig bli här? Det verkar jättekonstigt.
Ja, det är svårt att greppa.
Jag
vet, det måste vara så, det är liksom så himla svårt att greppa de här grejerna. Och, alltså, har du fått till i någonting om vad det är som händer då när man har levt sitt sista jordeliv? Vad händer med själen? Har du fått någon information om det från dina guider eller från upplevelser?
Alltså, på något vis så jag har valt att inte gå in så jättemycket och känt in där faktiskt av någon anledning. Det kanske jag ska göra nu. Nu säger jag att jag äter ändå där. Nej, men det som jag får till med bara det att det är då man också kan stiga upp i evigheten tillsammans. Och, att det är en sån otrolig befrielse som det också är när man går över till andra sidan. Man hör människor komma tillbaka. När jag får till med budskap från de som har lämnat jordlivet eller man ser på tv någon som berättar om den här döden upplevelsen, hur fantastiskt det är. Just det. Men just det här liksom att, för då är båda två redo att gå in i evigheten och inte behöva komma ner igen.
Nej. Alltså det bara dyker upp massa frågor här nu. Jag bara, jag måste fråga. Och ni som lyssnar, jag måste bara be om ursäkt ifall det är så att det hackar lite i ljudet här. Men ni vet ju, ni som har följt på den länge, att när jag träffar väldigt öppet andliga människor så brukar tekniken strula. Så att ni vet det. Okej, men vi kör en till fråga här. Kan själskontrakt brytas?
Alltså, det är också en väldigt intressant fråga. Jag skulle säga så här, att karma kan bli... jag skulle säga så här, vi kan be om att karma ska avslutas. Men de här riktigt, riktigt ödesbestämda sakerna, de ser inte jag riktigt att vi kan bryta. För det är avgörande saker som vi är här för att uppleva i det här livet. För att kunna ta oss till nästa nivå. Nästa nivå i det här livet, men också nästa nivå för att kunna slippa ta med oss det till nästa liv. Men karman kan man be om i förväg. Det har jag testat på klienter och testat det själv också. Jag tror också så här att vi får inte heller missa lärdomen, så att är det så att vi på sluttampen och precis håller på att lära oss den här lärdomen som är kopplad till det här karma, då tror jag att det är lättare att kunna kapa det än om vi precis har klivit in i det. Och när karma släpper, då känner man det. Då säger man så här, då mantrar man mycket att det är så orättvist och varför händer det här med mig och så här, det är typiskt då.
Just det. Jag har lärt
mig att... Då kan man titta på en person som bara, vad såg jag hos dig? Alltså inte illa menat, men det är så bara, nej men gud, alltså, hur tänkte jag? Eller om någon situation eller något jobb eller vad som helst, liksom när något karmiskt släpper som är kopplat till personen eller situationen eller vad det nu, då fattar man ingenting. Det är som att man har varit i trans och sen så bara, boop, en bra karma släpp.
Ja, och det har jag känt många gånger nu när jag tänker efter. Antingen så tar av sina karmaglasögon och bara, det liksom blir en liksom objektiv uppfattning, bara, aha, nej men
du var inte
så jobbig som jag, varför tyckte jag att du var så jäkla jobbig? För det var ju antagligen för att du petade något sår inne hos mig liksom. Exakt. Och sen så har jag väl lärt någonting där. För jag har ju lärt mig det nu också, att alltså gud vad man har blivit triggad under sitt liv av vissa grejer, och att det är så himla enkelt att lägga över det ansvaret på någon annan när man blir triggad. Att åh vad du är jobbig, eller åh vad du, varför är du så störig? Bara sluta. Men i slutändan så har jag ju insett bara, men okej, att jag blir triggad är för att jag gör det någonting inom mig som jag inte är 100% aligned med. Det är därför liksom den här personen antagligen har dykt upp i mitt liv, för att trigga det så att jag kan läka det på något sätt. Men det är inte lätt.
Nej, det är inte det. Men ju mer du kan se det på det sättet, desto lättare blir det. Och då kan du tacka också för lärdomen.
Exakt.
Men den är svår om man är väldigt uppretad och mitt i såret. Men att försöka nu, för att det ligger hos mig. För att det är någonting som är petat här och det är någonting jag behöver titta på. Och att allting är speglingar påminner sig om det också. Jag tänker på det här med, för att återknyta till karma också. Det blir ju så otroligt starkt. Man blir väldigt blind där. För att det är just för att man inte får missa lärdomen. Och det är därför också det blir som ballongen spricker. Därför blir det ännu starkare också. Så man verkligen inte kan förstå liksom, vad var det som hände där. För att man är blind där och då. För att man måste uppleva.
Ja, man har skygglapparna på liksom.
Ja.
Okej, vi ska se. Jag tar kanske två frågor till. Så att jag inte snor hela din kväll. Men kan det vara så, vi var ju lite inne på det innan. Kan det vara så när liksom klienter kommer till dig att de väljer bort sin tvillingsjäl för att istället välja en själsfrände, för det är enklare helt enkelt?
Ja, det händer. Det händer absolut. För att det låter så fruktansvärt när man säger att det är så jobbigt. Och det är jobbigt, men det är också klart att det kan vara väldigt vackert också. Men, ja. Men det händer absolut. Men det är svårt. För att kopplingen finns alltid där. Och man dras väldigt mycket tillbaks.
Mm.
Ja. Så man kan ta the easy way out. Men det finns ju fortfarande lärdomar som är kopplade till tvillingsjälen. Och det är som sagt, det är så pass ödesbestämt också, så att det är jättesvårt att bryta det där.
Mm.
Faktiskt.
Just det. Och för att knyta an lite till det här med själskontrakt. Hur ser du ett själskontrakt? Alltså är det att man innan man kommer ner och inkarnerar i det här livet, att man skriver ut en livsplan? Eller liksom hur
funkar det? Ja, men så ser det. Som att innan vi väljer att kliva ner i det här livet, jordelivet, så har vi bestämt för den personen att vi kommer in i varandras liv här och då. Då kommer jag behöva dig, du kommer behöva mig. Och på den vägen är det därför också man känner en igenkänning med just den personen också. Och precis som vi pratade om också, det behöver inte bara vara när det är jobbig karma, det kan vara vacker karma också, alltså det kan vara vackra lärdomar också, men hur som helst blir det starka, för man bara just det, och då känner vi ofta ett jättestarkt motstånd till den personen också. Det är väldigt lätt att känna det. Det är precis som att själen bara, oh no, you're in for a ride. Jag passar dig nu, jag kommer ihåg vad du har valt.
Exakt, och det är det, man kan ju bara skylla på sig själv i slut, at the end of the day.
Tack.
Och det är ju lite jobbigt, kan jag tycka.
Exakt.
Men okej, för att avrunda lite grann då, Carolina.
Mm.
Hur, jag vet att du pratar liksom om, och du har liksom hållit kurser och sådär i hur man kan hitta sin soulmate och sådär. Men jag tror alltså, at the end of the day så är det ju att man behöver finna sig själv och hitta tillbaka till sig själv. För att kunna egentligen attrahera in de människorna som man faktiskt vill ha i sitt liv, som hjälper en att utveckla och expandera på liksom ett mer härligt, positivt sätt. Så vad skulle du liksom säga man kan göra för att liksom landa inom sig själv och hitta tillbaka till kärleken inom sig själv och för sig själv?
Skulle jag säga det här som vi pratade om förut, att få in en rutin, en själslig rutin, att man varje dag checkar in med sig själv. Och gärna då checka in med det lilla barnet. Och också se till att man är väldigt mycket i nuet. Försöka hämta hem sig själv när man får iväg till dåtid och framtid. Och ju mer man mediterar eller ju mer man får de här själsliga stunderna, så lättare är det att hitta tillbaka till man känner när man tappar sig. Man hittar lättare tillbaka. Och också försöka söka ditt livssyfte, skulle jag säga också. För att då någonstans är det också väldigt aligned med din själ. Liksom. Då är det också lättare. Men väldigt mycket självkärlek. Pyssla om dig själv. Jag brukar säga att jag ska ha ett self-love retreat nu i helgen. Då ska vi prata om mother yourself.
Ja, just det.
Att liksom verkligen så här. Att verkligen vårda. Ibland är engelskan oslagbar. Det finns inget bra.
Ja, men det hör jag också.
Mother yourself. Ja, liksom att verkligen vårda sig själv. Ta hand om sig själv. Liksom se till att det här lite så klyschiga, ha en relation med dig själv först innan. Vad vill du uppleva i en relation? Men pyssla om dig själv på det sättet. Gör de roliga sakerna du vill göra med en partner. Liksom lev. Att inte pausa livet, att inte sitta och liksom vänta. Och man kan inte missa den som är menad heller, utan där knuffar livet ut den. Jag har nog sagt det här förut, det är säkert många som känner igen det, men man brukar säga att kärleken kommer inte knacka på dörren, men det kan det absolut göra. Jag har haft en klient vars tvilling själv var en hantverkare som knackade på dörren.
Nej.
Det var bokstavligen så kärleken knackade på dörren. Så vi kan liksom inte missa den som vi ämnar att leva med, men vi kan liksom hjälpa på traven genom att ju mer vi jobbar med oss själva, desto mer smooth blir ju den här riden också. Det blir ju skönare ju mer vi har jobbat och omfamnat i oss själva.
Ja.
Och jobba med speglingar också, där kan vi också liksom jobba med att förbereda oss själva också, liksom när vi blir triggade av en annan människa, att se att okej, men det är spegling i vad jag inte har liksom omfamnat i mig själv, och tacka varenda jobbig person här inne liksom, att tack för att du kom och gav mig den här prövningen.
Mm.
Det är mycket sån här nurturing.
Ja, verkligen. Nu måste jag också bara fråga det här ju, alltså hur man hittar sitt livssyfte, bara för att du sa det nu. Det är ju någonting jag har fått höra så många gånger, och jag tänker bara, men hur gör man detta?
Det känns som att du har redan börjat lite grann med din podd. Så skulle jag säga.
Vad kul. Vad roligt att det är lite aligned då helt enkelt.
Ja.
Men för mig, om jag bara tänker liksom rent, nej, för jag har ju reflekterat över den här frågan ganska många gånger. Och tänkt på så här, men när jag mår bra, då vet jag att jag är på rätt väg. Och det behöver egentligen inte vara mer komplicerat än så. För att jag kan verkligen känna när jag är på fel plats, det här är inte alls någonting jag ska göra eller vara på eller whatever. Men lite grann, nu har jag landat i att ja, men jag ska följa det som jag verkligen mår bra av och känner en otrolig glädje när jag gör. Kan det vara så enkelt eller vad, alltså hur ser du på det?
Jag ser på det på det här sättet att vår life mission handlar om tre saker.
Mm.
Det är vår livsväg från det att vi föddes till nu. Det är allt ifrån vad vi har varit med om rent själsligt så, men också yrkesval och sådär. Man kan hitta liksom ledtrådar liksom, men väldigt mycket den själsliga resan.
Mm.
Så livsresan kombinerat med passionen, det man brinner för och de starkaste egenskaperna.
Mm.
Där har du.
Oh, älskar när det blir konkret. Det är så härligt för min hjärna. Alltså jag är helt, ibland så bara blir det, jag är helt ute och svävar. Så jag älskar när det liksom blir lite kategoriserat. Så jag kan förenkla det lite grann. Ja, men det var jättebra sagt. Men gud, ja, det här har varit så, det har varit så, så ögonöppnande att prata om det. Och jag ser så mycket fram emot att få göra en ordentlig sittning med dig. Och få...
Ja, det kommer. Ja,
ja.
Det ska du göra.
Men det har också varit så här, som sagt, ditt namn har ju liksom varit i min periferi så länge. Men det är liksom först nu jag har liksom känt att nu är jag redo att träffa dig. Och det har, det, ja, det är helt
allting
underbart.
Allting precis som det ska. Det var någonstans, hade jag kanske bestämt det där, att i den punkten så skulle vi prata.
Ja, men verkligen.
Det som det ska.
Ja, men Carolina, var kan mina, såklart alla mina lyssnare vet säkert vem du är och vart du finns, men vad kan man liksom komma till dig och få hjälp med och var kan man hitta dig någonstans?
Mm, jag finns ju på Instagram och Facebook, jag heter minnervas.se, alltså med S där som vi pratade om i början, minnervas.se. Hemsidan också minnervas.se, och så det är väl där man hittar mig som mest. Jag finns på YouTube också under minnervas, där jag pratar om relationer. Så jag pratar väldigt allmänt också om relationer, för jag brinner för alla typer av relationer, så att jag inte bara ska utesluta de som inte tycker om tvillingsjälv, utan jag vill ändå kunna nå människor också. Så det är väldigt mycket blandat om relationer i mina sociala mediekanaler. För att ja, det finns så mycket att lära
om relationer. Ja, verkligen. Ja, men tack snälla för att du var med. Och jag kommer ju såklart lägga dina länkar i avsnittets beskrivning så att alla enkelt kan hitta till dig.
Ja, och tack som snälla sagt, för att du var med.
Ja, det var så, så underbart att få träffa dig. Och ni som har lyssnat, jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet och att ni fick en liten större inblick i själsliga relationer och kärlek. Och vi kommer ju till och med in på döden och allt möjligt. Det brukar ju bli så när man väl sätter igång.
Det är underbart.
Ja, verkligen. Men jag hoppas att, som sagt, ni tyckte om avsnittet, och jag är ju tillbaka med ett nytt avsnitt om en vecka. Ni vet ju att ni kan lyssna på både YouTube och på Spotify och där poddar finns. Det kan vara så att det är lite hackigt i just YouTube-videon idag, men jag hoppas att det inte ska vara några problem nu när jag redigerar. Men tack igen för att ni har lyssnat, så ses vi och hörs vi igen om en vecka. Puss och kram!